Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Det här är Singelrådet avsnitt 81 som är väldigt, väldigt speciellt på olika sätt. Dels för att det görs från mitt hem i Årsta, men också för att den här gången så har vi med självaste Gudrun Schyman.
Ja.
Hur är läget?
Jo, men det är bra. Jag är lite utmattad ska jag säga. Jag jobbar ju hårt och det här är väl det femte evenemanget jag gör idag.
Okej, kan du berätta för våra kära lyssnare vad det är du gör de dagarna?
Ja, nu för tiden så jobbar jag ju mest för att vi ska göra ett bra val i Feministiskt initiativ. Jag är ju partiledare och åker runt och har homepartyn som jag kallar det för när jag åker hem till folk och berättar om Feministiskt initiativs politik. Varför vi behövs, varför det är viktigt nu att vi bjuder motstånd mot nationalism och militarism och attacker mot mänskliga rättigheter. Sånt är ju det politiska läget. Det är allvarligt tycker jag. Så att jag åker runt på så mycket som möjligt av möten och träffar folk och pratar helt enkelt.
Jag var på en av dina homepartys för det var inför förra valet. Och det är ju ändå mycket som har hänt sedan dess. Alltså under de här åren det har ju blivit, alltså till exempel SD har fått mycket större stöd. Vad tänker du om liksom den politiska utvecklingen sedan dess?
Jo, jag tycker ju att det har gått bakåt. För att det är ju inte bara det att SD har fått större stöd, utan vi ser ju också hur politiken förflyttar sig åt deras håll. Hur många partier som går åt det hållet. Vi ser Moderaterna, vi ser Socialdemokraterna, vi ser andra partier som har gått med på att avskaffa permanent uppehållstillstånd till exempel för flyktingar, som har gått med på att förbjuda familjeåterförening för flyktingfamiljer och som kastar ut ensamkommande till Afghanistan fast det är krig. Det är ju sådana här saker som man inte trodde skulle vara möjligt tycker jag. Och jag ser ju också hur diskussionen om vad som är problem i samhället förs över till att det är människor som är problem. Och inte samhället som har svårigheter. Man gör om samhällsproblem till individuella, till kortakommande. Man säger att det är människors fel. Och nu pratar man om hårdare tag och poliser i skolan och insatsstyrkor i förorterna. Och det är en förskräcklig utveckling som pågår tycker jag. Och det går fort. Det går väldigt fort. Jag är väldigt upprörd över att så många av de andra partierna hänger med på det här. Jag trodde inte det. Jag trodde inte att Socialdemokraterna skulle plötsligt bli nationalister i sin politik. Det är som att man lägger ett rasistiskt raster över hela politiken. Allting är invandrarnas fel. Det var en partiledardebatt på tvn för någon månad sedan. Och där de stod, oavsett vad de pratade om, så var det invandrarnas fel.
Mm.
Och så det stämmer ju inte överhuvudtaget att det är på det sättet. Och de lösningar som de pratar om är ju helt tokiga.
Mm.
Så att det vill ju till nu då att människor inte låter sig trängas in i ett hörn, utan att vi som är antirasister, vi som vill både jämlikhet och jämställdhet och framförallt frihet från alla former av diskriminering, att vi tar ett stort steg framåt.
Mm.
Och samtidigt så kan jag känna att det är lite trögt, för att många hukar inför den här utvecklingen och tycker det är jobbigt och det känns lite osäkert och det är mycket hat och hot i luften och så. Mm. Och då måste man vara modig, tänker jag. Då måste man ta ett extra stort steg framåt och höja rösten extra mycket.
Vi har med oss Sofia Neves också i podden. Hej, hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Eller, jag blir inte jätteglad av att höra det du säger.
Vad tänker du om det som...
Nej, men det stämmer ju. Det är så deppigt. Också deppigt hur det inte känns som att det är samma kraft i den här val, i det här valåret som det var sist. Jag kommer ihåg förra valet och hur liksom... Hur peppade alla var på förändring och att det kändes som att det hände mycket bra saker då. Och sen på de här 4 åren så har det bara gått åt helt fel håll.
Ja, det har ju gjort det. Men jag tänker också så här, vet du, att det här får vi ju ta som intäkt för att anstränga oss mer.
Mm.
Och det är väl det som är skillnaden, att vi måste anstränga oss mer.
Men vem måste anstränga sig mer?
Vi.
Vilka är vi, Gudrun?
Vi som vill förändring.
Ja, men det känns som att det inte leder någonstans. Det känns som att alla andra är på väg åt, eftersom alla är på väg åt helt andra hållet.
Ja, men alltså det leder ju någonstans. Jag tycker ju att det finns också optimism som vi ska se. Alltså det är ju så att många organiserar sig också. Mm. Mm. Det finns ju ett motstånd om du tittar på hela organiseringen utav människor som är volontärer som jobbar med flyktingar. Det är ju jättemånga. Det är ju volontärerna som bär upp värdigheten.
Ja, så är det ju.
I det som vi kallar för mottagande. Och det är ju jättemånga människor. Och det är runt om i hela landet. Det är ute på landsbygden och det är storstäderna. Vi ser att ungdomar, alltså väldigt unga, organiserar sig. Och de gör det ofta utifrån en feministisk och antirasistisk utgångspunkt.
Mm.
Och det är väldigt hoppingivande. Mm. Och det ser jag också i Europa. För jag reser ju runt, inte bara i Sverige utan också i Europa. Och träffar feminister, antirasister, människorättsaktivister.
Mm.
För att knyta kontakter och knyta ihop folk. Så att vi blir peppade inför nästa EU-val som är bara om ett år.
Ja.
Och vi har ju bara en plats i EU-parlamentet, Feministiskt initiativ. Och det behövs många fler feminister där. För att också där är ju nationalisterna starka.
Mm.
Så att min ambition är ju att det ska finnas listor i många flera EU-medlemsländer och att vi kommer in från minst 7 länder och får minst 22 ledamöter, då kan vi bilda en egen grupp och då får vi resurser för att jobba med de här frågorna.
I den här podden, när det är nya personer med, som du ändå är, så brukar
det är väldigt kul att få vara här.
Ja, du tycker det?
Ja, det tycker jag.
Ja, det kommer ju bli liksom lite andra spår vi snart kommer in på.
Ja.
För feminism är ju någonting som är bra att ha med sig även när man dejtar.
Absolut.
Och i relation, det är liksom, ja, sådär. Och den första frågan som jag brukar ställa då till de som är nya i podden är: beskriv ditt civilstånd.
Ja, jag är ju sambo med en man sedan 15-16 år tillbaka är det väl. En man som jag importerade från Frankrike.
Åh, gud, vad trevligt! Hur hittade du honom?
Jo, jag hittade faktiskt honom genom politiken. Det var så att han var aktiv i det franska vänsterpartiet, och jag var på den tiden fortfarande ordförande i vänsterpartiet, och de här partierna hade kontakter, för att Jacques, som han heter, han är uppvuxen i Sverige, han har en svensk pappa med en fransk mamma, och när de då, hans pappa och mamma, träffades så flyttade hon till Sverige, de gifte sig och så fick de barn, och sen så bodde de i Sverige tills Jacques var 15 år, då flyttade de tillbaka till Frankrike. Mm. Och Jacques, som hade, som då kunde svenska, han höll kontakten, för han var politiskt aktiv då i Frankrike i vänstern, och han höll kontakt med vänstern i Sverige. Och när jag var partiledare och det gick jättebra för Vänsterpartiet, så var de ju intresserade av oj, vad är det som händer här? De skickade delegationer till våra kongresser, och då var Jacques med för att han kunde översätta.
Oh,
vilken röd roman.
Ja, men det tog tid. Alltså det tog tid. Det är väldigt lustigt, för att han såg mig många, många år innan jag såg honom. Han har berättat om det. Och du var där på den här kongressen. Och jag tyckte redan då, han var ju gift alltså. Men han tyckte redan då. Sådär.
Ja, han var gift.
Så att jag, han fanns ju där, och han hjälpte mig att översätta när jag hade möte med franska vänsterns partiledare och sådär. Men jag såg inte honom på det viset, utan jag såg att han körde skjutsen och han översatte, det var ju bra liksom. Men sen så hände det någonting när jag var där på någon resa, och han tog hand om mig och min pressekreterare som jag åkte med då, och så hela dagen, och sen skulle vi gå på någon konsert på kvällen, och sen så satte han av oss vid vårat hotell, och så sa han så här: ja, jag ska till Sverige, sa han, för att han är arkitekt, och han hade någon fabrik som han jobbade med i Ängelholm. Mm-hmm.
Ja.
Och jag bor ju i Skåne. Jaha, sa jag. Ja, jag kan ju komma förbi kanske. Hände någonting. Så där, alltså man inte vet vad det är.
Nej.
Det hände någonting. Så jag lämnade honom mitt telefonnummer.
Mm-hmm.
Och sen så skildes vi åt. Och sen när jag kom tillbaka dagen efter då till Sverige, så låg det någon lapp på min innanför min dörr i lägenheten där det stod att Jacques hade sökt mig, för det var en granne till mig då som visade sig att mannen där var gammal barndomsvän.
Nej.
Med Jacques. Ja, det är ju inte, man tror inte det är sant. Så här, Jacques hade ringt till dem, och de hade lagt en lapp i min låda, och så ringde jag, och sen började vi ett samtal på telefon, och sen så tog det väl några veckor, och sen så dök han upp på min födelsedag.
Oannonserat?
Nej, han ringde dagen innan, eller samma dag, och sa: kan jag komma förbi? Och då sa jag så här: ja, jag har födelsedag, jag sitter här med min son och min sons pappa, alltså mitt ex var det ju vid det laget. Jaha, sa jag. Så han kom förbi, jag tror att han hade varit i den här Ängelholm, han sa det bara som svepskäl. Och så kom han, och så kände vi att det var någonting sådär som, alltså vi blev ju som tonåringar.
Där och då på din födelsedag.
Ja, där och då på min födelsedag. Och vi åkte ner till havet. Vi skulle gå en promenad. Och där var ju då Lasse, min gamla man, före detta då, min son. Och vi gick omkring där, Jacques och jag, och skulle hålla varandra i handen.
Wow!
Och vi gick bakom någon buske. Och så alltså, och det var sådär, så att vi visste inte hur vi skulle hantera detta. Men och så nästa dag så skulle jag åka då tidigare. Jo, han sa, ska sova över så här, vad ska han sova då? Ja, jag la honom någonstans långt bort sådär, för säkerhets skull. Och sen nästa dag så skulle jag åka iväg före alla andra, så jag viftade hej då och sådär. Och sen så ringde vi varandra ganska omedelbart, och sen så dröjde det inte så länge förrän han kom tillbaka. Och då åkte han med mig till Almedalen.
Okej.
På Gotland.
Men hade ni liksom hånglat eller gjort något?
Nej, vi hade ju nästan inte gjort det. Men det var bara så att vi kände att det var väldigt elektriskt alltså. Mm. Och vi fattade inte riktigt vad det var. Men vi kunde inte sluta och prata med varandra om det här, vad det var. Och jag visste ju att han var gift. Vilket jag inte var. Jag var singel då. Så för mig var det inga problem på det viset. Mm. Men jag hade precis avslutat en jävligt jobbig relation. Och tyckte liksom, gud vad skönt. Då får jag äntligen vara ensam. Jag hade inga som helst planer på att träffa någon. Jag var totalt ointresserad, trodde jag. Men när vi möttes så uppstod det där. Och till slut så sa vi att så när han åkte med till Gotland och där, alla journalister och så där, då fick vi, klämde vi in oss i någon kompis rum och hon flyttade ut till sin kompis och då hade vi någon natt där.
Ja, det blir på Almedalen, man bor ju väldigt trångt.
Ja, och då, så då förstod vi att jaha, det här måste vi måste bara ta reda på vad det här är.
Okej.
Okay. Så han fick åka hem. Och tala med sin fru.
Oj, han gjorde det på en gång.
Inte riktigt på en gång. Det tog en vecka och sådär. Jag sa att du kan inte vara feg. Alltså du måste ju säga uh-huh. som det är. Mm. Det var ju svårt för honom. Det blev ju inte roligt det där. Men sen så var det så att han kom efter någon vecka igen. Och sen så var han någon vecka. Och sen så frågade han om han fick komma tillbaka i augusti. Och så sa jag kan inte hindra det. Så, men du får ju ta det som det är. Och sen kom han. Och så var han i 2 veckor. Och sen så sa han att det här, vi kan ju bara vara ihop. Ja. Det finns inget annat.
Nej, men lägg, och då flyttar han hem till dig.
Ja.
Alltså, vänta, okej, så hur långt har det gått från att ni har sett när han ville ta, eller när du lämnade ditt nummer där?
Ja, det var väl i maj någon gång.
Och det här var ju...
Och det här var ju sen i augusti, september. Ja. Vi gick jättefort. Och vi var helt övertygade, alltså vi kände oss helt utlämnade till denna känsla.
Ja. Men vadå, alltså när insåg du att du var kär? För det är ju så svårt ibland.
Ja, det är svårt ibland. Och jag var ju dessutom, jag menar, jag har ju lite andra erfarenheter. Och jag var inte inne på det där egentligen. Men det var så. Jag sa så här, när jag träffade honom, att äntligen har jag träffat en människa. Som nu då råkade vara en man. Men, och det var ju för sig bra för mig eftersom jag nog är hetero. Men det var inte det liksom.
Nej.
Utan det var att vi fick någon sån väldigt... kontakt, det blev så djupt på en gång och så öppet och så fritt från makt och kamp, och eftersom mina relationer tidigare har varit väldigt fulla av makt och kamp och hela det där, så...
På vilket sätt har de varit det?
Jo, men för att det, jag har ju haft relationer där jag med den mannen som är pappa till mina barn. Så vi delade ju det politiska engagemang, men han tyckte det var ju jättebra det som gjordes, men någon annan kunde väl göra det, var borta så mycket. Ja, sådär. Att jag var ändå den som styrde och ställde och hade huvudansvar för barn och hade heltidsjobb som socialarbetare. Han är filmare, alltså jobbar som frilans dokumentärfilmare, väldigt duktig sån, men det var en väldig obalans och det där hade jag svårt att hantera, så att jag såg till att göra allting innan jag skulle åka iväg så det inte skulle märkas, och sen tog jag reda på allting när jag kom hem så att det inte skulle märkas liksom. Och det blev ganska pressat. Och så till slut så höll ju inte det där, och det var alltid jag fick alltid hålla på att bevisa det på något sätt. Och i andra relationer har det också varit såna här liksom spänningar, och med Jack så var det inte det.
För fan vad skönt.
Det var inte det, utan det var liksom en människa som förstod vem jag var och som såg vem jag var.
Men, alltså, men det kanske är det där att han hade beundrat dig på avstånd och så liksom bara funnits i periferin, så gled han in.
Och han är ingen, men han är ingen sån här machoman, alltså. Han har inte behov av att manifestera sig. Och det var det som jag tror att jag verkligen föll för, eller så kände så här, fan, det var ju fantastiskt att kunna leva med en man som inte har massa idéer om vad man ska göra och inte ska göra och så. Och jag är evigt tacksam alltså för att ha den här relationen. Och det är ju roligt. Han är den första man som jag lever med som jag har sagt jag älskar dig.
Är det sant? Nej, fan vad fett.
Och då är det ju, jag har ju levt med flera män. Att säga det har jag reserverat till mina barn. Eftersom jag älskar dem. Så den kärleken som jag upplevde när jag fick barn, när jag blev förälder, den hade jag aldrig upplevt tidigare. Det här oreserverade. Att det spelar ingen roll om jag får något här. Jag bara älskar. En oreserverad kärlek som är fri från maktanspråk eller anspråk på kontroll eller jag vill ha tillbaka, eller om jag gör så gör du så, och hela det där, utan det var bara fullständig oreserverad kärlek. Och det känner jag ju med mina barn, så till dem sa jag älskar dig, men jag hade aldrig gjort det till en man förrän med Jack.
Det låter så härligt.
Ja.
Hur gamla var ni när ni träffades?
Ja, om det nu är... Vad kan det vara då? Vi, jag är ju så dålig på att titta bakåt där. Men jag tror vi träffades 2001. Ja. Och jag tror också att det är så att när vi var ju liksom mogna personer bägge två. Även om han var gift och det var lite jobbigare för honom. Men alltså, vi visste ju vilka vi var som personer. Och vi skulle ju inte flytta ihop för att bygga bo. Eller sätta ihop ett hem. Eller skaffa barn. Nej. Eller bilda familj. Alltså, allt det där hade vi ju gjort. Ja. Så att vi hade inget annat intresse av varandra än just av varandra.
Mm.
Det var bara det.
No pressure liksom.
Nej, precis. Och det är ju fantastiskt. Det ger ju en fantastisk möjlighet för kärleken.
Vi har en fråga som nuddar där som du var lite inne på. Det är Lovisa som har skrivit så här. Hej Gudrun, hur hittar man en man som klarar av att dejta en stark, självständig och självsäker kvinna? Det verkar ju helt omöjligt.
Ja. Precis, och det var ju min erfarenhet länge också. Jag hade något samtal med någon kompis som var journalist om det där. Just att vem fan tänder på en partiledare? Eftersom vi har de här könsrollerna.
Ja,
av att det är männen som tar platsen som är starka och kvinnor som är starka tycker man är bitchiga. Mm. Och de vill man inte vara i närheten av. Och då tror jag att eftersom jag då har upplevt den här relationen med Jacques. Eller upplever den som att han har inget behov av att hämnda sig. Och då tänker jag att det är att han är rätt trygg i sig själv.
Ja.
I vem han är. Och han har aldrig haft de här åthäverna som en del män har. Av att vara tvungna att ta plats och göra sig stora och sådär.
Vilka tecken ska man leta efter då som kan vara indikationer på att det faktiskt är en självsäker man har att göra med?
Att det är personer som lyssnar, som är intresserade, som ställer frågor. Vi har ju ofta den här i våra relationer att det är kvinnor som ställer frågor till män hela tiden. Och ja, hur har du haft och hur är det och hur är det med det där då? Och så håller du på så, och män ställer inga frågor alls.
Nej, gud nej.
Men det där är så lurigt tycker jag, för så träffar man en kille som ställer några frågor och då blir man helt så här. Oj, du ser mig verkligen. Så blir man så himla swept away. Sen så kryper de där. Så slutar frågorna komma.
Ja. Nej, men jag tror att det är
att bli mycket imponerad av killar.
Jo.
Så det är inte mycket de behöver göra för att...
Eftersom det börjar från det är så lågt utgångsläge.
Ja.
Men det är ju
så. Ja, men det är absolut så. Men jag tänker mig då att de... Om du träffar en man som lyssnar och som ställer intresserade frågor så tänker jag att då är det en man som vill veta någonting i alla fall och som har ett genuint intresse och inte bara ett intresse att spegla sig själv.
Nej, det där.
Du ringer in någonting där, man säger. Och apropå det har vi en fråga som också anknyter lite till det här. Från en person som vill vara anonym.
Mm.
Som skriver så här. Vilket ansvar har man att, citat, utbilda ens ragg/pojkvän/man i feministiska frågor om man anser att han inte alls har samma kunskap? Vad har man för ansvar att utveckla varandra i kärleksrelationer helt enkelt?
Ja, jag skulle inte uttrycka det i termer av att någon har ansvar att vara någon coach eller utbildare. Vi har ett ansvar för oss själva. Vi har ett ansvar att vara sanna mot oss själva. Att ta oss själva på allvar. Och att ta sig själv på allvar, det är ju att berätta om hur jag ser på saker och ting. Och vad jag ser för någonting. Och sen så är det ju upp till den andra personen och förstå det. Och det är klart att om jag har en större kunskap då om hur maktstrukturerna ser ut så kan jag ju förmedla det. Men det är ju inte någon undervisningssituation. Liksom. Man säger, nu får du hemläxa här. Läs sidan 5-18.
Ja,
och sen kommer
det igen.
Ja, så kan man ju naturligtvis göra. Om man kommer överens om det.
Ja, ja,
det är, så kan man naturligtvis göra det.
Ja.
Men alltså, det jag vänder mig emot är liksom att tjejer skulle ha ansvar för killars beteende.
Mm.
För det har inte tjejer. Jag har inte ansvar för hur män som jag är med beter sig. Utan det är deras eget ansvar.
Men
om jag har kunskaper, om jag har medvetenhet, så kan jag ju dela med mig av det. Men det är inte mitt ansvar att du som jag ska leva med blir schysst. Då får ju den killen gå iväg någon annanstans.
Mm.
Och få den kunskapen, tycker jag.
Men det jag anar lite ligger mellan raderna i den här frågan är ju så här. En person, den här som hon, hen, ligger med, dejtar, ja, och så vidare, inte är soft, låter det som.
Ja, för ibland kan man ju starta något slags önsketänkande, att man träffar en person som kanske har massa positiva egenskaper som man gillar, men sen så saknar den kanske den typen av, alltså antingen analys eller värderingar, hur man formulerar det. Alltså att, eller har du varit i en sån situation?
Gud, ja, alla typ mina relationer.
På vilket sätt?
Att du har känt att det här är någon som inte fattar vad det handlar om egentligen.
Nej, men usch, alltså en person som jag träffade hade ju övertalat sitt ex att behålla barnet. Och alltså tjejen som han dejtade innan hade blivit gravid. Men han trodde inte på abort. Och han övertalade henne om att behålla barnet, och sen så var han en extremt frånvarande person i det här barnets liv.
Ja, det är ju...
Och var så här hemma hos mig när han skulle ha träffat sitt barn.
Nej.
Och så här drog ut på att gå hemifrån mig, och sen så bara, nej, nu är det för sent. Ja, jag stannar här. Alltså då var det...
Vad gjorde du då?
Nej, men då tappade jag respekten för den här killen totalt.
Ja, det förstår jag.
Jag försökte ju få iväg honom hemifrån mig hur länge som helst. Och bara såg hans ex med hans barn liksom stå utanför Åhléns City och vänta på pappa typ.
Ja.
Alltså, men vi pratade om abort då. Men han har ju helt andra värderingar. Jag trodde absolut inte på att ta bort ett liv.
Nej,
så att med den personen kände jag...
Verkar du inte tro på att ta hand om ett liv heller?
Nej.
Speciellt.
Nej, men med den personen var jag ganska så här, shit, jag orkar inte. Ja, nej, här kommer jag inte. Men vi kunde liksom inte kommunicera om de grejerna heller.
Mm.
Och det var lite beyond mig. Jag var inte så pass peppad på honom att jag skulle orka att liksom försöka... få honom att tänka annorlunda.
Men det är ju en konstig tanke överhuvudtaget egentligen, att man ska hålla på och uppfostra någon.
Ja, precis.
För att det ska passa in. Liksom. Ja. Och det är ju också väldigt konstigt sätt att närma sig varandra i en
relation. Men då är det så mycket där... energi också. Vad fan får man tillbaka? För det är inte ens säkert att det blir
en pejare. Men då är det där som du sa innan, Gudrun, att om den andra personen lyssnar och är intresserad, då är det ju kul att berätta om ens egna värderingar, tankar, erfarenheter.
Absolut.
Men... om man märker att det liksom inte finns där.
Nej, men då är det ju inget att hålla på med.
Nej.
Alltså jag kan ju tänka så här när jag tittar tillbaka på mitt eget liv och alla relationer som jag har haft i fastare eller lösare form, så kan jag ju tycka så här, gud vad mycket energi jag har lagt
på. Ja, eller hur?
Relationer med killar. Tänk om jag hade haft de här verktygen som jag har nu, om jag hade haft de här kunskaperna, om jag hade haft den här medvetenheten, så hade jag ju kunnat uträttat stordåd av olika slag, vad det nu skulle ha varit för någonting. Ja, men all den energi som man har lagt på en massa skit.
Precis. Och alla massa jobbiga tvångstankar.
Ja, men det är ju inte klokt.
Ja.
Vad ska vi göra? Alltså, jag tycker man behöver bli 50 för att förstå hur man ska använda sin energi. Va?
Ja. Nej, men jag kan hålla ut till 50. Det är inga problem. Vi har fått två frågor till här.
Ja.
Vi ska se här. Hallå. Här kommer en fråga till Gudrun. Är heterosexuell jämställd tvåsamhet möjligt? Med jämställd menar jag allt. Emotionellt, maktbalans, ekonomiskt, intellektuellt och så vidare. Och hur är det möjligt? Det känns som att det är mycket så här tankar om att kärleken hade kunnat övervinna det ojämställda. Men det har ju varit belägg och argument för ojämställda relationer since forever, skriver Astrid.
Mm.
Ja, det där sista behöver inte. Men okej, okay, så...
Är det möjligt i den patriarkala värld vi lever i?
Ja.
Att leva i en heterorelation som man skulle kunna kalla för jämställd?
Mm.
Är det överhuvudtaget möjligt? Ja, det tycker ju jag att det är. I grunden, när det gäller kärleken, så tycker jag ju det. Om jag tittar på min relation till Jacques nu då, eftersom det är den som har varit bäst, så tycker jag det. För att det är inte, vi för ingen kamp om utrymmet. Det är ingen maktkamp. Det är jag som bestämmer.
Ja, det är bra.
Ja, i väldigt hög grad är det ju det. Jag menar, han är han och jag är jag. Jag gör det som jag måste göra, det jag vill göra. Jag gör verkligen det jag vill göra. Och han är en väldigt stor supporter. När vi flyttade ihop med våra olika liv så hade jag redan det hus som jag bodde i. Jag äger det. Jag sa, jag vill inte att du ska komma in och äga det med dina barn och barnbarn. Det här är ju
mitt. Ja,
så han hyr hos mig.
Ja.
Ja, det är ju bra. Så delar vi på löpande kostnader. Så att jag har inte satt mig i någon situation där jag är beroende utav honom. Och han är sin egen person. Vi har inget beroende utav varandra, förstår ni, att det är inget som att jag måste göra så här för annars så, utan
inget sådana kompromisser,
nej, utan vi lever ihop i våra olika, med våra olika identiteter och med våra olika ekonomier och självständighet i det vi gör, och sen, men vi går bredvid varandra. Vi gör verkligen det, tycker jag. Sen kan jag ju reta mig på att han inte städar.
Ja, men alltid finns saker, det något
så där, du vet, och det är ju typiskt män som inte ser när skiten den kommer i hörnen och sådär. Ja, men man har olika uppfostran. Han kommer från överklass, jag kommer från arbetarklass, och ja, det där märks ju ibland. Ja. Så är det ju, men det kan vi ju prata om. Och jag känner så här, jag har aldrig någonsin i en relation tidigare varit så rak med kritik. Jag har alltid stoppat undan det förut för att jag tyckte att det blir jobbigt och det blir så. Och så går man och lagrar en massa och så liksom exploderar till slut. Men jag kan ju säga till honom att så här kan vi inte göra det, så där kan du inte, alltså jag kan vara väldigt rak.
Hur är han mot dig då?
Jo, men han är, om han blir sårad, vilket kan hända, så säger han det. Och då förstår jag att det har tagit. Alltså, att han har hört vad jag har sagt, att han kan bli sårad. Och då kan jag säga att jag förstår det.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Mm. att du blir sårad. Men det är i alla fall så här. Och sen så kan vi prata oss igenom det. Jag har ju pratat mycket med honom om att vad hans relation till sina barn. För han är ju ändå det. Han har ju gjort som män gör. Han lämnar och så går han till en ny. Han gifte sig mycket ung och sen så hade han 3 barn. Och så lämnade han dem för att träffa en ny kvinna. Det var många skäl till det, men han lämnade. Och sen så med den här nya kvinnan då och hennes 2 barn och sen så växer de upp och sen kommer jag in i bilden och så lämnar han.
Ja, hur tänker du kring
det? Ja, och då tänker jag så här, den frågan jag har ställt är, hur tycker du att din relation är med dina barn? Eftersom jag själv är av den absoluta uppfattningen att det som män är väldigt svaga på, dåliga på, är relationer med sina barn. Och det ser jag ju på mina egna barns pappa, som jag då kritiserar för detta. Han har ju dessutom bosatt sig på andra sidan jordklotet i Brasilien. Och jag menar, våra barn är ju stora. Min son fyller 40, min dotter är 38. Men det spelar ingen roll, för att föräldraskap är föräldraskap. Och det finns ingen annan som kan ta den platsen, hur jävla sopig man är. Så finns det ingen annan.
Eller som kan vara den sopa.
Nej, det finns ingen annan som kan vara den mamma. Det finns ingen annan som kan vara den pappan. Och det begriper inte han. Alltså mina barns pappa. Jag säger, och det begriper ju inte Jacques heller.
Nej.
Vad han betyder för sina barn. Han har blivit bättre på det, för vi har pratat mycket om det. Men min samlade bild är att väldigt många män är väldigt oförmögna att vara föräldrar. Och så kan jag tänka så här då. Ja, och vem skulle ha lärt dem?
Deras pappor har säkert inte heller.
De var ju någonting ännu värre. De var ju fullständigt borta. Alltså mina barns pappas pappa, han fanns inte, han var på sinnessjukhus. Han fanns inte överhuvudtaget för Lasse. Och då kan jag ju tycka då att mina barn har ju då haft sin pappa i alla fall så länge vi levde ihop. Åtminstone i samma hus. Och jag tittar på min pappa. Han var helt oförmögen att vara pappa.
Men det där är ju spännande.
Alltså jag ska man säga det. Ja. Och då tänker jag så här, alltså man kan ju bli arg. Jag ska man tänka skithögar. Alltså att de inte fattar att de ska vara närvarande. Men samtidigt så kan jag ju se då, vem skulle ha lärt dem? Med en viss ödmjukhet så kan jag då uttrycka det i termer av att de har en oförmåga. Det behöver inte betyda att de är dumma i huvudet eller att de skiter i sina barn, men de har en påtaglig oförmåga att axla föräldraskapet. Och så tittar jag på min son som ju då blev pappa tidigt. Jag har ett barnbarn som är 21. Och han är ju en fantastisk pappa. Som även om de separerade har varit närvarande och lever med henne. Alltså vilken dröm, kan jag tänka. Så om man tittar i generationer, det förändrar sig. Men inte överallt.
Vad var det du tänkte på?
Nej, men att det där är ju, alltså, hur mycket ska man ta hänsyn till omständigheterna och att det på sikt har blivit en förändring versus ens eget liv här och nu, där man liksom inte står ut med att den andra personen är frånvarande.
Ja. Nej, man ska inte ta hänsyn, tycker jag.
Nej.
Nej, man ska inte ta hänsyn, men man kan förstå.
Ja.
Man kan förstå, tycker jag. Man behöver inte bli bitter.
Nej, precis. Ja, det är ju skillnad. Det är väl
det,
man kan bli arg, men inte bitter.
Ja, man kan bli arg och säga, det här accepterar inte jag. Nu får det bli så här, annars så skiter vi i det här. Men det är viktigt det där att inte bli bitter. Och därför så tycker jag att det är bra att kunna också se saker i ett historiskt sammanhang. Så att man förstår att den här problematiken har ju väldigt många kvinnor jobbat med väldigt länge under väldigt lång tid.
Verkligen.
Och också se att det är också det arbetet som har drivit fram de förändringar som vi har. Som ändå gör att jag kan se, om jag tittar på min pappa i förhållande till mina barns pappa och det förhållande till min son, så har det ju hänt saker. Men å andra sidan, med allt det som vi vet idag, så är det väl själva fan att vi inte har kommit längre. Så kan jag ju känna. Men den där frustrationen kan jag ju då använda till att arbeta för förändring, istället för att bli bitter.
Vi har en sista fråga här som jag ska hinna med. Hej Gudrun, varför är det så otroligt svårt att
inte följa tvåsamhetsnormen. Varför känner jag mig som singel tvungen att bli ihop med någon, eller i alla fall vilja vara ihop?
Ja. Ja, alltså dels är det ju för att den är väldigt stark, den här normen, i vårt samhälle. Det är ju väldigt mycket par och familj och vi översköljs ju av meddelanden om detta, eller hur? Och att man ska vara med någon och sådär. Samtidigt så kan jag ju tycka att det är ju väldigt stereotypa bilder som vi matas med om hur det ska se ut, och det är ju väldigt kommersialiserat. Det är ju, vi ska ju översätta den här längtan efter att vara med någon, ska vi ju dels översätta till hetero, sen ska vi översätta det till gemensamma bostaden, och sen ska vi översätta det till IKEA sortiment om hur soffan ska se ut, och sen ska vi översätta det till solparasollet Bosse, och sen ska vi översätta det, men sen finns ju hela raden,
ja.
Och det är ju de budskapen som vi har, och idén om den stora kärleken på det sättet. Och det, så det är ju starkt, så är det ju. Hur ska vi stå emot det då? Alltså jag tror ju mycket på vänskap. Jag tror väldigt mycket på vänskapen. Och det är också en sån här grej som jag har tänkt på. Tänk om jag hade förstått det när jag var yngre. Istället för att slösa bort massa energi på massa hopplösa killar, så skulle jag ha odlat min vänskap med de tjejer som jag hade omkring mig.
Ja.
Och det föreställer jag mig att ni gör bättre i er relation.
Förhoppningsvis.
Ja, men jag tycker jag ser det omkring mig. Att ni är bättre på att odla vänskap. Och att ni har ett större kunskap om vad det betyder att ha nära relationer med vänner. Att det finns ett systerskap som inte fanns i de kretsar där jag fanns när jag växte upp. Inte alls, utan där var man, och så höll man på med killar liksom.
Mm.
Och så var tjejer nästan konkurrenter.
Men det kanske värderas högre nu i alla fall.
Alltså vänskapet, alltså vänskapen.
Ja, precis, att nu finns det fler bilder av vänskap.
Ja. Jag tycker att det verkar tjejer. Så. Jag har ju numera en grupp tjejer eller kvinnor som jag har hängt ihop med då sedan 2003 kanske, ja, som fanns i min närhet på olika sätt när jag var partiledare i Vänsterpartiet och som följde mig. Det var ju mycket turbulens där omkring och när jag slutade och allt möjligt, och som sen följde med i den här resan som det var sen att gå ut i samtal och förstå hur skulle vi göra och att vi skulle starta FI och sådär. Det är nu en grupp på 1, 2, 3, 4, vi är 5 stycken och vi har hållit på nu, och så träffas vi regelbundet första helgen i maj alltid, och sen i september, och så kommer någon till mig, jag bor ju på landet och bostort och sådär. Och sen så träffades vi ju annars också. Och det där har ju blivit en superviktig grupp.
Mm.
För mig och lika mycket för dem. Och vi är olika åldrar, alltså från 35 och så upp till min ålder.
Det är jättebra.
Och det är ju, jag är så glad över den här gruppen.
Ja.
Och varje gång vi träffas så säger vi, åh, vilken tur att vi har varandra. Och där är det ju, det är ju som liksom bunker. Allt som sägs där stannar ju där.
Mm.
Och vi pratar om precis allt. På alla nivåer i våra liv, alla våra relationer. Ja. Precis allting.
För det är ju meningsfullt. Alltså
det är oerhört meningsfullt.
I jämförelse med att liksom gå runt och jaga de här.
Och där tror jag alltså att om vi, och det tror jag gäller oss allihopa, om någon sa så här, nu får du välja mellan att vara med din man eller kille där, eller med oss, så skulle alla säga, ja men då är vi med oss.
Okej, okay. Det är det bästa.
Ja, jag tror faktiskt det skulle vara det, för att det är, och det är full sådär liksom, när de kommer till mig då, så är, och då vet ju Jacques, som jag kastar ju inte ut honom, men han vet ju att
vi, han vet sin plats liksom.
Ja, han vet att jag är inte med honom, och det är likadant med de andra, deras, vi bor ju, lever ju alla i relationer, det är likadant med deras partners, de har inte något med detta att göra.
Nej.
Och vi har fått vi har en väldig respekt för det omkring detta, för att vi själva respekterar oss och ser detta som oerhört värdefullt. Vi lägger upp våra kalendrar utifrån det. Ja, det är liksom, det där ändrar vi inte på. Sen får världen braka ihop eller så.
Verkligen.
Ja, men det är, och det där tänker jag, tänk om jag hade haft det där tidigare.
Ja.
Oj, vad jag hade kunnat få stöd och vad jag hade kunnat prata om relationer och de här hopplösa grejerna och få lite pepp.
Avslutningsvis, vad skulle du ge för tips till personer som är ute och dejtar?
Alltså jag vet
inte. Men du har ju jättemycket erfarenhet. Du har ju levt jättelänge.
Ja, absolut.
Jag har träffat en helt perfekt person.
Ja, och då tänker jag så här, leta inte. Så tänker jag, gör det du tycker är kul att göra med dem du tycker att det är kul att vara med. Leta inte, utan det är rätt vad det är, så står det, så blir det något. Och så, alltså jag tror att det där letandet kan vara destruktivt. För att man är så sugen på att träffa någon då, och då är det ju det där att, ja, att man håller på och passar in sig och man gör till sig och sådär. Så tänker jag så här, skit i att leta. Det kommer säkert att hända ändå. Och gör inte det, så odla din vänskap, systerskapet. Ha kul. Gör det du vill göra. Dina egna intressen, dina egna vänner.
Van vid
med ditt liv. Ja, just det.
Ja.
Nej, men jag tror det. Alltså, jag tror att det är bra att släppa den där fixeringen.
Ja, men alltså, faktiskt nu när du säger alltså, det som har varit bäst, som jag tänker på så här, vilka jag har träffat, så är det ju det bara så här, spontant. Alltså, ja. Det är ju inte någon jag har swipat upp på Tinder.
Nej.
Alltså de har det ju slutat som det har gjort med. Liksom.
Ja. Nej, men jag tror det också, för jag tänker också på mig själv då, med Jack. Alltså, då, det var ju en period i livet där jag kände att jag sa ju det, jag hade avslutat en hopplös relation. Jag kände, gud vad skönt, och nu ska jag inte hålla på med det här. Never, liksom. Man kände mig helt avklarad med relationer med män. Och då plötsligt.
Ja,
ja, så det var att, liksom. Jag tror att det är bra att inte leta.
Do you.
Ja, men gud. Tack för alla relationsråd till
dem. Ja, varsågod.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.